väl här.
Så att det hörs bra, så där ja. Ja, men vilken glädje för mig att få komma till er här i St. Pauli och fira denna fina gudstjänst i en sån månghövdad församling. Förstår att ni är glada och tacksamma för det. Jag blev påmind om en rolig händelse när du började din predikan. När du berättade om konfirmandernas motivation och sökandet som ökar och sådär. Och det kan man möta på många olika sätt idag. Och ett sätt som jag mötte det på för ett litet tag sedan, det var ett lite ovanligt sätt. Då var det så här, och det här kanske jag har sagt till någon innan, men jag blev så påminn om det för att det är en rolig historia. Det var så här att jag var på en oasresa. Jag gjorde det kanske fortfarande. Och så skulle jag checka in på ett hotell. Och då la jag min bibel på receptionsdisken. Och då kom där en kvinna i kanske 35-40 års åldern bakom mig. Och så säger hon så här: "Åh, vilken tjock bok." Ja, jo, det fick jag ju hålla med om. Och så sa hon: "Har du läst den?" Ja, sa jag, håller på. "Vad heter den?" sa hon. "Den heter Bibeln," sa jag. "Vad handlar den om?" Ja, den handlar om Jesus. Och så kom den underbara frågan: "Är den bra?" Och jag tyckte att den var bra faktiskt. Sa att det var en bra bok. Det som är rubriken som jag har fått av Daniel för den här lilla stunden, det är "Se, jag gör allting nytt." Och då tänker jag att vi skulle tänka lite på satsdelar där. Vem är det som gör allting nytt? Det är inte oasrörelsen. Det är inte Daniel. Det är inte eventuell kyrkoherde eller kanske någon biskop. Det är inte något kyrkoråd. Utan den som säger det här, "Se, jag gör allting nytt," det är Jesus själv. Och man kan säga att han har ett pågående projekt. Han jobbar med att göra allting nytt. De där orden, de kommer från slutet av Uppenbarelseboken. Och hela vägen genom kyrkans historia och världens historia så är det Jesu projekt. Det är hans ansvar. Det är han som gör allting nytt. Och därför så kan både du och jag, vi kan slappna av. Och vi behöver inte ha någon kramp i att nu måste vi åstadkomma någonting speciellt märkvärdigt. Det är Jesus som gör allting nytt. Och det är faktiskt ganska viktigt att ha klart för sig. Ibland tänker vi när det gäller förnyelse och så att om vi hade andra omständigheter runt omkring oss. Om inte om var. Om vi hade ett annat kyrkomöte, en annan församling, behöver inte ni tänka det förstår jag, en annan kyrkoherde, en annan kantor, eller på det privata planet, om mitt liv var annorlunda. Om jag inte var så gammal, eller om jag inte var så ung, om jag var gift, eller om jag var gift med någon annan, eller om jag inte var gift, om jag hade en annan utbildning. Ni vet, vi kan rada upp många olika om i våra liv. Och så tänker vi, om inte alla de här om vore, då skulle jag vara en brinnande, entusiastisk kristen. Men så sjunker axlarna och så tänker vi, ja men nu är om som det är. Och därför är jag som det är och så. Men våra omständigheter är inte ett hinder för Gud. Han arbetar genom våra omständigheter. Och då har jag en sån underbar historia om en kvinna som för många år sedan var med på en av oasrörelsens förnyelsekurser på Åstiftsgård. Och det var med anledning av det som den här boken som Daniel berättade om, det som boken berättade om när det var alldeles nytt för många av oss. Entusiastiska, förvånande och häpna över det som hände. Och så kom den här kvinnan och hon var med på en förnyelsekurs. Och så berättar hon själv att när hon kom hem sedan till sin man och till sitt hus, så det första hon säger det är: "Va? Har du hunnit måla om huset medan jag var borta? För hon tyckte att det gula var så gult och det vita var så vitt. Men det var ju inget ommålat hus, förstår vi, utan det var hon som hade fått nya ögon. Omständigheterna var de samma. Huset var som det var. Det kanske behövde målas om, det vet jag inte. Men hon såg saker på ett annat sätt. Ibland när man talar om förnyelse så kan det vara bra att fundera lite över orden. Vi använder ju både ordet väckelse och så använder vi ordet förnyelse. Och väldigt enkelt skulle man kunna säga att väckelse, det är när en icke-troende blir en troende. Och förnyelse, det är när det går upp för dig och mig att wow, det här är på riktigt. Det här gäller mig. Det här gäller mitt liv. Det fungerar i min vardag. Allt det här som man vet, allt man har hört talas om, plötsligt så blir det på riktigt. Och skulle jag beskriva förnyelse utifrån min erfarenhet så är det precis det. Det är när någonting för dig och mig blir på riktigt. Det som vi egentligen har vetat under lång tid i vårt huvud, det blir på riktigt. Och det börjar fungera i min vardag. Nu tänkte jag att det skulle vara lite otäckt för er också, ni som lyssnar. Jag tänkte att vi skulle luta oss lite mot varandra och så skulle vi i en halv minut prata med varandra. Och det skulle vi göra på en fråga som jag har. Och frågan är, vad tänker du när du hör ordet förnyelse? Är det någonting positivt för dig? Eller är det någonting som du tänker, nej, det vill jag verkligen inte vara med om? Är det någonting negativt? Är det någonting som du inte tycker behövs? Vad har du för reaktioner och tankar när du hör ordet förnyelse? Ska ni kika på den som sitter bredvid? Eller framför eller bakom? Och så tar vi en halv minut på denna samtalsfråga. Vad tänker du? Då var tiden ute. Det är faktiskt så här att vi kan ha olika reaktioner på det ordet. Och ska vi vara riktigt ärliga, så för en del av oss så är ordet lite skrämmande. En del längtar efter det. Men för en del är det lite så där, jag vet inte om jag vill. Kanske betyder det att jag måste bli annorlunda. Eller betyder det att jag måste göra någonting på ett annat sätt än vad jag vill och vad jag brukar. Och då är det faktiskt väldigt viktigt att veta att den som äger förnyelsen, det är Jesus själv. Det är inte någon i församlingen, det är inte någon rörelse. Och därför så kan du vara trygg. För det är Jesus själv som säger, jag gör allting nytt. I den här boken som Daniel refererar till, som heter Andens efterlängtade beröring, jag vet inte om ni har den här på bokbordet, den är värd att läsa. Och jag ska inte ge någon genomgång av historien där, men det handlar om vad som hände, inte bara i Svenska kyrkan, men globalt sett andra halvan av 1900-talet. Därför att då uppstod, eller vad jag ska använda för ord, en förnyelse. Och det som är intressant där, det är att man kan inte säga att det fanns en person eller personer eller en centralgestalt eller så. Det går inte att säga vem tryckte på knappen. Utan det hände globalt över hela världen i många, många kyrkor och samfund ungefär samtidigt. Ibland kallar man vissa sådana där saker för en besökelsetid. Har ni hört det uttrycket? Det har ni säkert. En besökelsetid, det är en tid när som vi inte kan frammana. Ni vet, hade det funnits en knapp här under där det stod förnyelse, så hade jag kanske tryckt på den. Eller så hade Daniel tryckt på den, men det finns ingen sån knapp. Vi kan inte frammana en besökelsetid, för det är en gåva från Gud. Vi kan inte göra någonting för att den ska komma. Den kommer. Och den kommer ibland, i historien ser vi också, över enskilda människor, över församlingar, över kyrkor. Nu så ska jag krångla till det för er med två ord. Och det är de två orden som Nya testamentet har som betecknar ordet eller begreppet tid. Det är kronos heter den ena, det ena ordet, det är grekiska. Och det betyder en sån där tid som är, vi kom hit klockan 11 och sen åt vi korv och så drack vi kaffe. Och nu undrar ni, ska hon aldrig sluta? Typ. Det är kronologin, det är kronos. Det är den där tiden som börjar på A och slutar någonstans här bortöver. Men så finns det andra ordet som är Guds tid. I och för sig är alltid Guds tid, men som betecknar speciella besökelsetider i Bibeln och i historien. Och den tiden heter Kairos. Den går på det här hållet. Så här, uppifrån och ner. Kronos, det är kronologin, den går så. Men så finns Kairos, och den är på det här viset. Och det allra bästa exemplet på det är till exempel Galaterbrevets 4:4, när det står, när tiden var inne så sände Gud sin son. Ni känner igen det uttrycket såklart. När tiden var inne så sände Gud sin son. Han gjorde det inte torsdagen före eller lördagen efter, utan det var precision och det var Guds kairos. Och så är det med besökelsetider i kyrkans liv och i vårat liv. Och det är viktigt att komma ihåg det, att vi kan inte göra så att de kommer. Vi kan bara ta emot när Gud väljer att låta dem komma. Så det som den här boken berättar om, andens efterlängtade beröring, det är hur Guds tid var inne och hur andra halvan av 1900-talet blev en besökelsetid. Och jag tror också jag kan säga att den som har varit med om en sådan tid eller den som var med då glömmer det aldrig. Vad var det som hände? Och vad är det vi längtar efter ska hända igen? Och det som är intressant, vet ni, det var att det var det gamla vanliga som blev levande. Det som hände, det var att plötsligt så blir Bibeln aktuell. Plötsligt när vi läser så ser vi att det är Gud som talar till oss. Eller vi hör förkunnelsen som är som en röst från himmelen. Ett budskap från Gud. Och det som hände, det var att sång och lovsång fick nytt syre. Och det som hände, det var att bönen aktiverades och förbön för varandra blev viktigt. Själavården blev viktig. Plötsligt i vår lutherska kyrka så kom bikten i svang, om man får använda ett sånt uttryck. All väckelse, vet ni, historien igenom, börjar genom syndakännedom. Och många gånger så tror jag att vår erfarenhet är att synden på insidan är värre än synden på utsidan. Det man bär med sig, det man vet om. Ja, så konstigt det var. Det gamla vanliga blossade upp och blev viktigt. Det blev viktigt att gå på gudstjänst. Man längtade efter det. Det blev viktigt att komma till bönegrupper. Man längtade efter varandra. Besökelsetid. Och egentligen är det ju sånt som vi också verkligen önskar skulle hända med oss i vår tid. Och när jag berättar om det så här, så är det ju ingenting annat än det gamla vanliga. Eller hur? Vi vet ju om detta. Skulle det inte ändå vara lite exotiskt om det var ett nytt koncept? Det dyker ju upp många sådana. Skulle vi ändå inte hitta några knappar vi skulle trycka på eller åtgärder eller så, sånt som vi kan göra för att få till det liksom? Nej. Den här besökelsetiden som Gud ger, den framkommer inte genom ett nytt koncept. Men däremot så har ju, och det vet du säkert, Nya testamentet tipsar om ett koncept. Vi kan läsa om det i Apostlagärningarna. Vi hörde delar av det idag, i det fjärde kapitlet. Och det som står där, tror jag, måste jag slå upp i min bibel för det och läsa. För det som står där är faktiskt ganska, det är precis det vi önskar. Det slutar med, så här står det: de prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren ökade varje dag skaran med dem som blev frälsta. Vänta nu här. Var det inte kyrkoherden som gjorde det? Eller kyrkorådet? Nej, men det var inte det. Det var Herren som ökade varje dag skaran med dem som blev frälsta. Varför gjorde han det? På grund av vilket koncept? Vad var det som var knepet? Knepet var detta. De höll troget fast vid bibel, nattvard, bön och församlingsgemenskap. Det var de fyra bena. Egentligen, Daniel, om jag hade genomfört min plan, det jag egentligen tänkte på, det var att jag skulle skriva till dig innan: kan du se till att jag får en pall här framme? Gärna med löstagbara ben. Och så skulle jag varit pedagogisk. Nu får ni försöka visualisera detta ändå. Och så skulle jag först sagt att när man sitter på en pall med fyra ben, bibel, bön, nattvard och församlingsgemenskap, då sitter man ganska tryggt. Men vartefter som man plockar bort något av de där benen, så blir det vingligare, eller hur? Och blir det bara tre ben, ja, då kanske vi klarar att sitta. Men blir det två blir det värre, för att inte tala om ifall det är ett ben. Det här var det som de första kristna gjorde. Bibeln, bönen, nattvarden och församlingsgemenskapen. Och nu kommer kanske det som är dagens viktigaste påstående från mitt håll. Det är att det mest evangeliserande, det mest missionerande, det mest smittsamma är en församling som firar gudstjänst. Det mest smittsamma, det mest missionerande, det mest evangeliserande är en församling som firar gudstjänst, precis som vi har gjort här tillsammans idag. Och det här är ganska intressant. Nu kommer en liten passus med lite kyrkohistoria, mycket generellt. Före biskopen förre i Växjö stift, Jan Arvid Hellström, han skrev en bok som jag gärna tycker ni kan läsa. Den heter Sveriges kristnande. Och där berättar han hur på 700, 800, 900-talet vikingar och köpmän gav sig iväg i österled, Miklagård, Istanbul, Konstantinopel och bort i Ryssland och så. Och där stötte de på den kristna kyrkan som ju då redan hade funnits i många hundra år. Och de tjusades av det de såg. Förmodligen så var det säkert inte så att de förstod dogmerna och läran, men de såg en församling som firade gudstjänst. De såg det vackra. De såg skönheten. De såg liturgin. De såg de vackra kläderna. De hörde den vackra sången. Och framförallt så såg de människorna som var där för att de ville. För att de firade gudstjänst. Och det där var så smittsamt. Så de tog med sig det hem till Karja Norden. Och det var så som till exempel Kata Gård, om ni har varit där uppe i Varnhem, kom till. Det var så som Kattunga kapell i Västergötland kom till. Och det var så som gårdskyrkorna kom till. Inte så att människor anammade läran först och främst, men man såg människor som firade gudstjänst. Och det var så smittsamt. Och det är så intressant därför att då finns det undersökningar idag också som talar på samma sätt. Att det som gör att en församling drar till sig människor, det är när vi firar gudstjänst. Och nu ska jag säga någonting som kanske är att trampa i ett klaver, det vet jag inte. Men jag ska ju åka sen. Så lämnar jag er åt ert klaver i så fall. Och det är det att när det gäller gudstjänstfirandet, växla upp istället för att växla ner. Och fira aldrig gudstjänst med något politiskt slagord eller något sån här klimat eller någonting i centrum. Det kan man göra i församlingshemmet. Gör inte det här, utan här är det tillbedjan. Här är det Kristus i fokus, för det är det som smittar. Ta klimatet och freden och allt det andra i församlingshemmet och ta inte in det i kyrkan. Sortera. Och så istället lägger ni fokus på att fira gudstjänst. Växla upp istället för att växla ner. Och nu får ni luta er mot varandra och så får ni säga det var det värsta. Det tycker inte jag, eller det tycker jag. En halv minut, varsågoda. Så där då. Det är också så här att Guds folk, både gamla och nya testamentet, kännetecknas av att det är ett folk som firar gudstjänst. Kommer ni ihåg? Varför skulle de ut ur Egypten där i Moseboken? Släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst. Eller hålla högtid åt mig. Och till och med det är så imponerande när Mose och Aron 10 gånger går till farao och säger samma sak. De tänker inte, nej men så här kan vi inte hålla på. Det går inte, vi får ta något annat. På ett annat koncept. Men det är hela tiden just den saken. Därför att den var så viktig. Och det är fortfarande viktigt. Guds folk är ett folk som firar gudstjänst. Nu ska vi strax landa det här lilla föredraget i ett bibelord. Och då vill jag berätta för er om att vid ett oasmöte för några år sedan så hade vi besök av biskop Thomas som är biskop i den koptiska kyrkan i Egypten. En av världens allra äldsta kyrkor och en av de kyrkorna som har lidit mest förföljelse genom åren. I det sammanhanget, det var ett föredrag som han höll om just förnyelse och hur församling växer och sådär. Då säger han till oss, och jag har aldrig glömt det, han sa på engelska, think big, dig deep. Think big, dig deep. Och det betyder, tänk stort, men gräv djupt. Så nu ska jag runda av den här lilla stunden på temat tänk stort och gräv djupt. Och då vill jag berätta för er först om världens mest ensamma träd. Det är en sann berättelse. I Saharas öken så växte det för många år sedan ett träd. Det var 40 mil till närmsta träd eller närmsta växtlighet. Det var ett ensamt träd i Saharas öken. Det lät tala om sig därför att det blev ett vägmärke Och det gick vägar förbi där och man sa att ska du till ditåt så får du ta till höger om trädet, där ska du svänga. Eller ska du dit så får du ta till vänster om trädet, där ska du svänga. 40 mil åt alla håll, ett ensamt träd. Och så hände det att 1973 så kom där en berusad lastbilschaufför. Och han körde på det här trädet. Hur man nu kan pricka ett träd i Saharas öken. Han lyckades med det. Så trädet dog. Och då började man gräva. Och så tänkte man, vi gräver och ser hur det ser ut under. Och man grävde och man grävde och man grävde och man grävde. Och så grävde man och grävde och grävde. Och så när man hade kommit 30 meter ner i jorden så fann man naturligtvis vattenkällan. För utan vatten kan inget träd växa. Och då blir min hälsning till er, den blir så här. När det gäller vår längtan efter förnyelse, efter liv i församlingen och så, då blir hälsningen: det som inte syns, mina vänner, det har betydelse för det som syns. Förstår ni? Det som inte syns för rötterna och vattnet och det, för det här trädet, det syntes inte. Men det har betydelse för det som syns. Jag ska ge några exempel. För några år sedan så var Göran präst på Orust och vi bodde där. Var fina år och en fin församling det också. I Henån heter platsen. I Henån fanns det en småbåtshamn. Det var många, många segelbåtar och småbåtar på sommaren. Och ibland kunde man gå ner på bryggan och så kunde man titta och så kunde vi jämföra. Och så kunde man tänka att oh, wow, vilken hög mast den båten har. Och titta på den som den ser ut så hög. Den är högre än vad den är och så. Och så gick vi där och gladdes och vi beundrade hur båtarna såg ut. Men det var aldrig någon gång någon av oss sa: titta vilken köl den båten har. För det såg man inte. Däremot så var det ju så att när en sån där fin segelbåt liksom gled in, ja ni kan bara föreställa er, in i inloppet in i hamnen, så vet vi ju att om inte kölen finns så kantrar båten. Men det som inte syns har betydelse för det som syns. Eller en fråga till. Vad var det, menar du, och det här kan ni luta er mot varandra och svara på. Vad var det, menar du, som gjorde att Vasaskeppet kantrade? Vad var det, menar du, som gjorde att Vasa kantrade en gång? Luta er mot varandra. Det löser ni på 35 sekunder. Ja, det är inte så svårt. Vi hittar alla formuleringar på det. Och det som hände var att det var för mycket ovan ytan och för lite under ytan. Eller hur? Det som inte syns har betydelse för det som syns. Och det som biskop Thomas hälsade till oss, det var: det är inte fel att bygga högt. Det är inte fel att hissa segel. Men gör det i proportion till vad ni har under ytan. Så. Det som inte syns har betydelse för det som syns. Och nu ska vi avsluta med en bibelvers. En bibelvers från Matteusevangeliets 6:e kapitels 6:e vers. Om någon har en bibel med eller eventuellt en mobil eller så. Men ni kommer att känna igen den här versen. Den handlar om bön. När det gällde vad som hände på 1900-talet med den här förnyelsen som kom, så vet man att påven Leo den, vad heter nuvarande, 14:e, Leo den 13:e, han bad i slutet av 1800-talet och bad människor att be om en väckelse under 1900-talet. Och ibland när man försöker leta bakåt, vad var det som egentligen satte igång det hela? Det fanns ju ingen person, utan vi tror att det var Gud själv som kom. Så fanns det kanske böner. Det är klart det gjorde. I begynnelsen. Och man vet att påven Leo den 13, nuvarande heter 14, proklamerade bön om väckelse under 1900-talet. Och hela 1900-talet har vi ju det här med Azusa Street och pingstväckelsen. Och så framförallt den här karismatiska väckelsen som vi själva har haft glädje av, många av oss. Så bön, mina vänner, oavsett oavsett om du tror att du kan frammana en väckelse med det, för det kan du inte. Men det som inte syns har betydelse för det som syns. Och då går vi till Matteus 6:6, när Jesus säger: när du ber. Jag kan lägga märke till att han säger inte om du ber, utan han säger när du ber. Så gå in i din kammare. Jag vet inte vad du tänker på när du har ordet kammare. Ska ni berätta det för varandra? Vad är en kammare? Vad är en kammare? Det är ett lite gammaldags ord, kammare. Jag har mina rötter uppe i Västerbotten, delvis. Där bodde mina morföräldrar. Och de bodde i ett hus där köket och vardagsrummet och allting som det var då var ett enda stort rum, väldigt, väldigt härligt och fint. Men så fanns det en kammare, och där var det alltid kallt. Dit fick man inte gå. För där stod de fina sakerna. Och det var ett litet rum. Så när jag läser ordet kammare, du har kanske andra associationer, då tänker jag, kammare. Och då är det så härligt att veta vad det här ordet betyder på grekiska. Ibland är det bra att kunna lite sånt. Det här ordet heter tameion på grekiska. Och tameion, det är det finaste förvaringsrummet i hela huset, där de bästa, viktigaste skatterna finns förvarade. Så det är till den kammaren som Jesus inbjuder oss när han säger: när du ber, gå då in i din kammare. Och det är inte heller så att vi kommer in i kammaren och där är tomt och ödsligt och inte någon är där, utan Jesus är där. Jesus är där, och han stämmer möte med oss i den här kammaren. Tameion. Platsen för de finaste skatterna. Kanske vi tänker att visserligen. Men ska man gå in i en sån kammare, då får man ändå vara lite andligt förberedd. Och så får man ha rättat till sin fromma slips. Och ordna till de här andlighetsdragen. Så att liksom, man kan ha någonting att presentera för Gud. Det som är väldigt bra med den här kammaren som Jesus inbjuder oss till, det är att dit kan man komma tomhänt. Det är liksom själva poängen med det, att gå in i kammaren. Därför att det är där inne i kammaren som vi tar emot det vi sen har att gå ut med. Det som inte syns har betydelse för det som syns. Och det förstår vi att det gäller också den här kammaren. För då säger Jesus: när du ber, gå då in i din kammare och stäng din dörr. Jaha, jag ska inte skriva på Facebook att jag har varit i kammaren så att andra kan bli imponerade. Eller ta en selfie när jag ändå är där. Se här, är jag i kammaren. Om ni nu vet vad en selfie är, jag har lärt mig det. När det står att stäng din dörr, då talar det om att det är någonting inte privat, för tron är inte privat, men djupt personligt. Stäng igen din dörr. Det är inte meningen att hela världen ska veta att du och Jesus möts i den här kammaren, bönens kammare. Du ska stänga dörren och så ska du vara där med honom. Varför då? Jo, därför att det som inte syns har betydelse för det som syns. Och det gäller också kammaren. Handtaget sitter på insidan i den här kammaren. Och be till din far. Bara det uttrycket. Din far. Inte en far. Utan din far. Och vet ni, då tror jag det är så här. Att när vi hör eller läser ett sånt här bibelord. Då kan vi säga, ja det känner vi igen. Det har vi hört förut. Men när det uttalas inför oss och i våra öron som det sker nu. Då blir det också en personlig hälsning till oss från den helige ande själv som lockar oss. Och som kallar oss. Och som vill inbjuda oss till den där kammaren. Alltså du som sitter här och jag som står här. Det är till dig det sägs just nu. Det är vi som hör det. Och det är vi som får den här inbjudan. Kanske du inte har varit i din kammare på länge. Och det vet han om. Vet han om för mig också. Men så när vi läser det. Och vi läser om Jesu inbjudan. Då kan vi på nytt bli sporrade. Det kan väckas en längtan i oss. Att jag vill också. Jo men jag vill faktiskt gå till Tameion. Till den här kammaren. Och se vilka skatter som Gud förvarar. Och som han vill ge till mig just där. När du ber, går du in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Och då händer det något. Då står det. Då skall din far som ser i det fördolda belöna dig. Vi har lite svårt för belöning när vi tänker på vår tro, eller hur? Tänker att man gör saker utan att få belöning. Men här handlar det om att du kommer tomhänt in i kammaren. Där möter du din far. Din käre himmelske far. Din broder Jesus Kristus har stämt möte med dig där. Och det har han för att ge dig det du behöver. För din fortsatta vandring ute i världen, i vardagen. Det som inte syns, det syns inte där inne i kammaren. Det som inte syns har betydelse för det som syns. Och det som sker där inne har betydelse när du går ut därifrån. För du kan väl Kolosserbrevet 3:3. Våra liv är fördolda med Kristus i Gud. Det betyder inte att vi lever ett hemligt kristet liv, men det betyder att roten sitter undan skymd världen. Våra liv är fördolda med Kristus i Gud. Så kära vänner i St. Pauli, nu tänker jag sluta. Tycker ni har varit duktiga på att lyssna. Och det viktigaste är kanske växla upp, växla inte ner. Tänk på att gudstjänstfirandet är smittsamt. Och ta emot kallelsen och inbjudan att gå in och möta Herren Jesus själv i det personliga, inne i kammaren. För det som inte syns har betydelse för det som syns. Amen.
Stort tack Berit. Jag tar med mig det här. Kanske, jag vet inte om man kan sammanfatta, men fortsätt med det gamla vanliga. Det tar vi med oss. Gud, vi tackar dig för detta och vi ber att det ska få växa i oss, att det slår rot i oss och få växa. Hjälp oss med detta, att fortsätta med det gamla vanliga och att fortsätta att gå din väg. Herre, vi tackar dig för detta som vi har tagit emot. Välsigna också Berit i hennes tjänst. Vi ber om allt detta i Jesu namn. Amen. Då avslutar vi där och trevlig eftermiddag och vecka.